Jag är nu sådär, ska vi säga, fågelintresserad, kanske lite mer än medeltal, om det finns något medeltal. Det där att följa med lite vårflyttning och höstflyttning, och så har vi fågelmatning på vintern. Brukar inleda sådär när man byter till vinterdäck och sen tar bort, byter till sommardäck, då avslutar vi oftast. Så det är regel i runda slängar, men det är en bra så här markör, så att jag tänkte byta däck här nu på helgen, så det innebär att fåglarna också får mat så småningom.
Vad är det som har väckt ditt intresse från början?
No, det är väl nog ett sånt här generellt naturintresse från barn då. Rörde oss en hel del i skärgården och skärgårdsfåglar och det där. Det är ju sådana djur som ändå är synliga och nära på det sättet. Man tänker på däggdjur och sådär, så dem ser man ju oftast sällan, eller bilder på dem och sådär. Jag är inte någon jägare, så jag har inte rört mig på det sättet i jaktmarker och sådär, men då man kanske ser däggdjur mera. Men det där, fåglar är ju mera närvarande på det sättet också i, så att säga, vanliga människors vardag, så att kanske det har börjat där på något sätt.
Det här med synen på fåglar, du säger här att det har ändrat vilka som finns här och hur de lever här. Hur är det med människans syn på fåglar? Vi står här nu i Bröderna von Wrights utställning, konstutställning som är producerad av Ateneum och som har kommit i Vasa till Tikkanojas konsthem. Men hur har vår syn på fåglarna förändrat sig från Bröderna von Wrights tid?
Förr så tänkte man kanske fåglar mera som en direkt resurs, alltså som föda, och kanske den delen har lite minskat. Eller kanske det, om den då har bibehållits, ska vi säga, den här resurstanken. Men det som du har ökat idag är ju kanske då det här rekreationssyftet, rekreationsförhållandet till fåglar. För det finns ju ett rekordantal fågelintresserade i Finland, privatpersoner idag, som observerar varje dag och matar in i nationella databaser. Så det är lätt att följa med via sin telefon, bara fågelflyttningar, om man sitter någonstans fast, så det är bara att titta vad någon annan ser någonstans hela tiden. Det plingar till om man är intresserad av sånt.
Men hur är det då att se en sån här utställning? Vi har ju inte hunnit titta så mycket här då förstås, men vad betyder det för en som är intresserad av fåglar att en sån här utställning finns och produceras?
No, det är ju jättefint att få den hit för det första. För många av de här tavlorna, målningarna, har man bara sett på bild tidigare. Och det är ju en helt annan sak att se dem live. Man ser deras liksom fysiska storlek och noggrannheten i hur det har målats och ljussättning och allting. Det är ju den konstnärliga biten där då. Men sen slår det ju en nog lite att så historiska som och gammaldags de här ramarna är, så vissa av de här bilderna känns lite som från en annan tid. Vilket det förstås också är. Men jag tänker här på den här nu som vi står framför. Hängande fåglar. Här hänger nu en bunt med fåglar, en nötskrika, en domherre, ser ut som en björktrast, en grön fink och en sidensvans. Nätt uppradade på en spik. Det är ju säkert att falla i offer för någon typ av jakt eller fångst, ska vi säga. Men kanske i någon typ av vetenskapligt syfte. Jag menar på 1800-talet, början, mitten av 1800-talet, så ett sätt att samla in faunistisk information var ju då att helt enkelt lägga beslag på djur i fråga och det där. Och oftast betydde det ju att man tog livet av det och sen målade man av det och beskrev det. Och det där var ju ett vedertaget sätt, så att det är ju inget konstigt i det på det sättet, men det känns lite främmande kanske idag. Men orsaken till att det känns främmande är förstås att vi har den här baskunskapen som de här herremännen, oftast var det ju herremän, som samlade in på den tiden. Så att vi har ju de här tillgång till böcker och illustrationer och vetenskapliga beskrivningar med mått och längder och vikter och sånt här.
Ja, vi hade ju det här verket, Svenska fåglar, som två av bröderna jobbade med 1828 till 38, så i 10 år höll man på både med det här konstnärliga men kanske främst det här vetenskapliga som du talar om. Men vad idag, om någon ska måla en sån här tavla, fånga fåglar, hänga upp den på en spik och måla av dem, skulle den vara väldigt kontroversiell idag, den här?
Så det är nog min uppfattning. För det första så är det ju olagligt att fånga den på det här sättet idag. Och är det så att man nu har hittat just de här arterna, så är ju inte är sannolikheten är rätt stor att man hittar överkörda eller annat sätt i naturen döda. Och att hänga upp dem som så här som ett konstverk uppfattar jag nog på något sätt skulle vara någon typ av ställningstagande idag mot någonting eller för någonting på ett helt annat sätt än det här. Så att om man till exempel skulle gå in, någon konstnär skulle gå in för att reproducera de här alla verkena i en modern form, så skulle det garanterat väcka uppmärksamhet, det tror jag.
Nå, som ornitolog då, när du ser på den här typen av bilder, vi har annat här, vi har tjädrar, så har vi gräsänder och ja, mest gräsänder här. Vad säger de här bilderna dig då? Alltså, vad ger de dig som ornitolog?
Nå, det är lite så här nationalromantiskt stuk här. Jag menar, det är ju vissa av dem är helt fantastiskt, liksom hur de har lyckats få den här fjäderdräkten, en sån här lyster och en glans och ett ljus på något sätt. Så att det är ju som fotografisk realism på sätt och vis, men lite så här, jag vet inte, naivistisk på sätt och vis, men de är inplacerade i nog i sin rätta miljö, och jag tvivlar inte på att de har funnits där när konstnärerna fått inspiration att måla. Men lite är det ju som teatraliska poséer kanske de har på det sättet. Så det beskriver ju det här också förhållande liksom till naturen och från den tiden, kan jag tycka. Samtidigt finns det vissa referenser ännu till dagens naturfoto till exempel som går igen. Och det är ju det här att det ska vara estetiskt vackert och de här praktexemplaren ska synas. Och de ska vara på något sätt i sin överdrivet naturliga miljö på något sätt. Det finns ju en sån genre inom naturfoton som är ganska tydlig. Mer och mer har det ju kommit då att man ska ha lite mer realism och sånt här också med. Om man nu tänker på de här målningarna som den här realismen här är då att de hänger upp hängda på en spik. För det var ju liksom kanske 1800-talet, medel av 1800-talets realism. Här finns ju på det sättet båda. Men rent ornitologiskt så är det ju otroligt detaljerat fint avporträtterade.
Vi fortsätter vår rundvandring i Bröderna von Wrights utställning på Tikkanojas konsthem tillsammans med fågelskådaren Vincent Westberg. På tredje våningen i konsthemmet fångar Ferdinand von Wrights berghuv som slår en hare intresset.
Det här står på paradplats här när man kommer högst upp hit i tredje våningen och mitt på väggen. Det här är ju dramatik det här om någonting.
Och det fångar ögat genast man kommer in.
Ja, det fångar nog ögat genast och fyller hela duken. Finns det liksom inte utrymme för någonting annat utan hela skådespelet fyller duken här. De ögonen fäster mig under bägge djurens ögon. Den här berguvens genomborrande blick då, orange-svarta ögon som man ser på långt avstånd. Och med lite halvöppen näbb. Klona hade en slajren in i kroppen på haren och skogsharen och det där och näbben är lite öppen och så ser man den här desperata blicken hos den stackars haren som får sätta livet till här. Resignerat, har sänkt öronen och kanske har ett ångestskri där, jag vet inte. Tragisk för haren men en väldigt fin målning ändå tycker jag.
Absolut, naturens gång.
Där ser den samma stubben för den delen som fanns på de tidigare bilderna, men det är en detalj tydligen. Så den stubben liknar precis den samma som var där med de dalriporna.
Lite rekvisita.
Ja, precis.
En hel del tjädrar visas också på utställningen Bröderna von Wright på Tikkanojas konsthem. Men den berömda stridande tjädertuppar, verket som under vinterkriget såg som en symbol för kampen mellan Finland och Ryssland och som fanns i form av reproduktioner på många stugväggar. Det verket finns med endast i form av en videoprojektion. Men hur är det? Har de stridande tjädertupparna förlorat sitt symbolvärde? Så här funderar fågelskådaren Vincent Westberg.
Nog kanske för min generation, det skulle jag nog säga. Jag känner ju ändå där som du säger och också har hört och läst precis samma sak. Men från mina ögon sett så ser jag nog mera som en studie i natur på något sätt. Samtidigt förstår jag den här symboliken där. Men den här, kanske det inte riktigt är för mera i min generation så där riktigt dominant.
Inte först man tänker inte på först, när man ser verket.
Nej, och sen kan jag ju tänka mig idag har vi ju översköljda bilder och budskap och allting. Så det skulle vara ganska radikalt för att man ska upptäcka någon typ av kritik eller någon typ av ironi eller satir. på den tiden när de målades så var det ju ett kanske lite långsammare tempo, eller det var det ju, och det där en dylik målning då där man avbildade på det sättet och tolkade den så där, så hade ju en större genomslagskraft än vad det skulle kanske ha haft idag.
Nå, vilken fågel tycker du är den vackraste som vi har i vår finländska natur?
Det var en svår fråga. Många skulle kanske se någon sångsvan eller någonting sånt här. Men själv tycker jag om lite mindre fåglar.
Okay.
Jag tycker om tärnor till exempel. Både silvertärna och fisktärna. Sen är jag förtjust i skräntärnan.
Är det för att de är så sympatiska och nästan kan bli tama? Eller vad är det som gör det?
Nej, det är nog någonting. Det här, jag fascineras av deras långa flyttningar förstås. Både silvertärnan och fisktärnan flyttar ju väldigt långa sträckor. Och vad det här skräntärnan också för den delen. Och deras punktlighet, de kommer och far nästan, åtminstone de kommer nästan punktligt, dagligt, samma tid, inom samma vecka. Och sen beror det på hösten lite grann hur länge de dröjer, men i regel sticker de också samtidigt. Det fascinerar mig lite. Och sen deras sociala beteende när de lite häckar i flock. Och sen det här deras knutenhet i havet och kusten och det finns mycket där. Sen deras estetiska utseende tycker jag är vackert när de flyger och fiskar och badar och allt det där. Så tycker jag om. Sen finns det ju andra, jag tycker är en underskattad fågel i vår fågelfauna som jag har stor behållning av. Så det är skatan.
Ja, jag trodde kråkan. Men...
Nej, skatan, den är ju otroligt vacker. Det finns ju alla färger i dess fjäderdräkt egentligen där i kärten framförallt. Då, och i den svarta fjäderdräkten. Och klok, vad ska vi säga, nästan tillgiven till sin partner. Och det där han... Väldigt smart och rolig och påhittig. Och plus att det är en stannfågel. Jag uppskattar de här fåglarna också som stannar. Och inte lämnar oss i sticke här över vintern utan faktiskt håller oss sällskap över den här långa, tuffa, kalla vintern. Och på sitt eget sätt är då i, vad heter det, antingen hålla till på landsbygden eller i stan.
Uppe på vinden på tredje våningen på Tikanojas konsthem hittar vi tillsammans med Vincent Westberg också illustrationer från bröderna von Wrights bildverk Svenska fåglar. Det här är frågan om enklare, mindre bilder utan de maffiga guldramarna som inramar de stora målningarna.
Det här slår ju mig att här är mer som en annan typ av syfte var det ett annat. Man har avbildat den här fågeln mot en tom bakgrund som inte liksom ska störa. Och man har varit väldigt noga med att ta fram sådana arttypiska detaljer så att bilden kan användas sen som underlag för identifiering. Där brushanen till exempel, där jättefin brushane, hona.
Ser det likadana ut än idag eller har det genomgått någon form av förändring, storlek eller någonting?
No, det där kan ju hända, men kanske inte på så här kort tid, men det är ju helt klart att det finns ju också ett visst mode i att hur man målar fåglar till fågelböcker. Det ser man ju nog. Så där när man bläddrar från äldre böcker till nyare böcker. Förstås har det ju att göra med att man inte, när fyrfärgstrycket kom så riktigt gamla böcker är ju svartvita. Och då var det ju ännu viktigare att lyfta fram sådana här markörer som man kan identifiera. Om det nu var via bilden då, annars... De äldre fågelböckerna har ju mera text istället som var väldigt underhållande och bra. Men man ser man visst, i ett skede så trodde man att fotografierna kommer att ersätta alla målningar på det sättet. Men jag själv föredrar nog fågelböcker med tecknade, målade bilder. Det är på något sätt bättre.
Vad är det som gör det bättre?
Jag vet inte om det där är rent estetiska eller om det är en vana eller sådär. Men det är kanske också svårt att få en som en enhetlig bildkavalkad av alla fåglar i en hel bok om man tänker att man fotograferar dem. Utan då hamnar man att ta fotografier från en hel mängd olika fotografer och situationer. Är det natt, är det dag eller höst eller vår och sommardräkter och vårdräkter. Och det är ett ganska massivt projekt att fotografera en sån och få det mot tillräckligt neutrala bakgrunder och sådär.
Mm.
Så att om man tänker på en vanlig fågelbok så är det nog det här målade tycker jag som gäller.
På teckningarna från svenska fåglar står fåglarnas namn på latin och svenska. Men hur är det? Är latinet fortfarande viktigt bland fågelskådare? Så här säger Vincent Westberg.
Det är ju det här vetenskapliga namnet som oftast används när man matar in i en sån här observation. Oftast är det en förkortning då, som i regel de tre första bokstäverna får förnamnet och tre efternamnet så att säga. Som man använder när man matar in hastigt. Mm-hmm. Så inom kretsarna så kan man bara tala liksom om den här förkortningen.
Ja,
det här
så jag såg så en par... Parkri.
Precis.
En tofsmes.
Kanske det var lite taj, men i alla fall det blir ju så här viss slang inom kretsarna att man använder förkortningar och sådana här. Men det kommer mycket förkortningar från finska språket också. Så att om du går upp i ett fågeltorn och så alla talar om kyhäri och det ena och det andra så är man helt borta först innan man kommer in liksom i det där och frågar vad det är de har sitt.
Mm-hmm. Och vad är en kyhäri för
svar? Det är kyhmyjoutsen, alltså knölsvar. som du nämnde ett exempel. Det är som inom alla hobbyer och inriktningar så blir det en viss sån här
jargong
då, helt enkelt.
Vad är den fågel som du senast har matat in själv i den här databasen?
En skarv.
En skarv?
En stor skarv, ja. Okay. Faktiskt.
Okay.
Ja.
Du var ute i?
Jag var ute i stora världen, så det var en observation från utlandet. Ja.